Katarina Jednäs. Vem var Valdemar Nyman?
Valdemar Nyman var åländsk präst och författare. Jag säger åländsk fast han var född i Vasa 1904 men flyttade till Åland. Som nybliven präst och blev sen ålänning till själ och hjärta. Han var väldigt unik, originell både i sitt tänkande och i sitt sätt att skriva. Och jag tycker att han kanske delvis har blivit lite orättvist bortglömd, fast jag också förstår varför man inte, hans böcker är kanske inte så lättillgängliga, men han var otroligt viktig som tänkare och har betytt hemskt mycket för Åland, men också för Borgåstift och för nordisk teologi, så har han stor betydelse. Han var också en litterär modernist, en som gjorde ganska djärva formexperiment i sina romaner, och han fick Svenska Akademins Finlandsprisen på sin ålders höst, men han blev inte speciellt uppmärksammad för sina romaner. Alltså, de blev recenserade i både svenska och finlandssvenska tidningar, visst, men jag har en känsla av att många tyckte att i kultursfären eller litteraturvetarna tyckte att han var lite för teologisk och obegriplig, och många inom teologi och kyrka tyckte att han var för frisläppt och frivol. Så att han var en sån som inte riktigt passade. Han passade verkligen inte in i något fack, och han hatade allt vad fack och etiketter heter, och det förstår man nog, för han ryms inte i ett fack.
Vem är Valdemar Nyman för dig?
För mig är han nog faktiskt en väldigt viktig person. Jag träffar honom aldrig, men hans romaner och en del av hans artiklar och sånt som jag har läst, så han nog påverkar mig så till den grad att jag tror knappast att jag skulle vara kvar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka idag om det inte var för honom, att han gav mig en aha-upplevelse om vad det också kan vara att vara troende och kristen idag.
Hans bakgrund är lite speciell. Där finns både stram kyrklighet men också lite sån här, vad ska vi säga, sökande, östern filosofisk religionssökande.
Jo, alltså hans farföräldrar var från Kolby i Pedersöre. Hans pappa hette Emil Nyman, och de tillhörde väl den evangeliska rörelsen om jag förstått rätt, och deltog i sådana här väckelsemöten och friluftsmöten, och stod i Valdemars värld för en väldigt sträng och ganska så där tuff kristendomssyn och förmedling. Och pappan bröt sen med sina farföräldrars tro, inte så att de nu helt bröt kontakten, men i alla fall, och räknade sig som fritänkare, och han var intresserad av spiritism och antroposofi ett tag, och alltså han var en sökare helt enkelt, kallade sig för inte ateist men fritänkare. Och mamman hade en varm kristen humanistiskt präglad tro, men var inte en sån som gick i kyrkan eller så, men. Och där i det spelrummet, jag har förstått att man diskuterar väldigt mycket tro, och inte bara tro men också tro och övertygelse och sådana till hemme, vilket präglar honom. Och sen tror jag att han delvis också själv kände sig lite splittrad mellan modern och faderns livshållning, och sen den han mötte i, när han började läsa teologi och sådär, att han hade behov av att skapa en syntes av, och så sa han att det är så mycket här i livet som vi ser som motsatser, att manligt och kvinnligt och liv och död och ljus och mörker och friskt och sjukt, men det är liksom bara sidor av samma mynt, och det här utmynnar då i hans på något vis livstes: allt liv är ett, människan är en och hel och odelbar, och därför kunde han också omfamna och omfatta andra religioner och andra trosinriktningar, och var väldigt intresserad av vad författare och konstnärer och skådespelare hade att säga om sin livssyn, som han tyckte att det var mycket intressantare, och de stod på något vis närmare livet än många stela teologer.
Var det självklart för honom att studera teologi just?
Han skrev en uppsats när han var i 10-årsåldern i skolan, när de skulle skriva om sina framtidsdrömmar, och då skriver han att han ska bli naturforskare, författare och präst. Och det här hånades han för de tyckte att det var alldeles för vidlyftigt och så. Men så tydligen fanns det den från början. Jag tror att det var det. Han var duktig i skolan, men han hade varit sjuk, hade haft tuberkulos som barn och hade också ett fel på ryggraden, som de i och för sig märkte först som vuxen, men han hade liksom svårt att röra sig och orka och sådär. Så han var befriad från gymnastiken och blev sen friskriven från militärtjänstgöring också. Och eftersom han var så där fysiskt svag så var han väldigt mycket för sig själv. Och han liksom fantiserade hemskt mycket, hade livliga drömmar och skrev och berättade historier, lekte liksom för sig själv. Och han tänkte, han sa att det var mycket himmel kring mig när jag var barn. Och han hade också flera syskon som hade dött. De var en stor syskonskara men fyra dog som barn. Och han tänkte väl att liksom, som teolog så får man umgås med himlens änglar och vistas i de här, liksom, de här andra världarna. Så han hade nog kanske en ganska orealistisk syn på själva jobbet. Också för att de inte var församlingsaktiva i hemmet och sådär. Men hans mamma dog när han var 14 och hans pappa sen när han var 18. Och han hade nog redan som barn haft en del depressioner, men det här förvärrades då efter föräldrarnas död. Och han hade 7 systrar och kände väl någon sorts försörjningsplikt och han var sjuklig och sådär. Så att han tappade på något vis lusten att leva verkligen. Men så hade han en stark sån här gudsupplevelse att han såg Gud i en blommande nyponbuske och upplevde att han blev liksom kallad, att det var präst han skulle vara. Oberoende av vad man tänker om den här kallelsen så var det ju ett av de få yrkena som man kunde skaffa sig från en fattigare bakgrund och ändå liksom få en dräglig lön. Så det är klart att det var också han kände en stor press liksom att försörja sina systrar.
Du träffade honom aldrig personligen?
Nej, jag träffade honom så mycket så att jag träffade honom i kyrkgången en gång. Det var när vi sjöng hans rekviem i tonsättning av Jack Mattsson. Fantastisk stycke för övrigt. Och då vet jag att han kom in i kyrkan och sa: Här är jag, ta hand om mig någon. Stod han och slog ut med armarna på sitt liksom karaktäristiska sätt. Och det var ungefär så nära jag kom honom. Då när jag var ung och började läsa teologi så var han redan viktig för mig nog. Men jag skulle inte ha kommit på tanken att våga liksom ringa och fråga om jag får komma och hälsa på. Eller så där. Och det var ju sen först runt 95 som jag på allvar började liksom syssla med hans teologi och hans tänkande. Och då var han redan ganska gammal och han dog ju sen bara några år efteråt. Mm.
Han var ju en ganska udda fågel, eller kanske man borde säga fjäril i det här sammanhanget. Han beskriver sig själv som en fjäril. Vad var det som gjorde honom så... Han var ju också kontroversiell. Varför var han kontroversiell?
Han var nog kontroversiell därför att han var så långt före sin tid. Och jag är inte säker på att vi helt har hunnit ikapp honom ännu. Att han hämtar sina teologiska impulser mera från kontinenten och också liksom bortom Europa liksom till Österlandet och Västerlandet också för den delen. Men till exempel så förordade han tyckte att gudstjänsten skulle vara som ett sånt här heligt drama. Och då ska vi tänka att gudstjänsterna på 30-40-talet var bra mycket tråkigare och mindre liksom för den här skönhetsälskande ögat att äta av. Så att han hade blommor och ljus på altaret som jag tycker är helt naturligt idag. Då var det liksom katolskt och väldigt udda och konstigt. Och att prästen inte hade svart prästrock utan alba och sådana här mässkläder då i liturgiska färger. Att det var nu bara en sån här nyhetlig grej, men han ville att det skulle vara vackert. Han ville att gudstjänsten skulle vara dynamisk. Och liksom, han pratade ju på ett väldigt speciellt sätt med en sån här röst som åkte upp och ner. Och gestikulerade vilt och kunde liksom kasta sig på mage framför altare för att visa sin intighet eller underkastelse. Han var ju ett skådespelarämne med viss tendens till överspel ibland om man ska vara ärlig. Men hans tänkande var verkligen unikt. Det är att han var ekoteolog, han pratade om ekologi, om människan som bara en indelad del av skapelsen, långt innan ordet var uppfunnet ens. Han pratade om queer, om könsroller. Han sa att vi alla är både man och kvinna och har båda delarna av oss och båda behöver bejakas. I en tid när man i Finland mest pratade om historisk kritisk bibelsyn, så försökte på något vis bevisa att Bibeln hade rätt i allting, så talar han om teologi, att det handlar om att byta bilder eller att dela en berättelse. Alltså att det viktiga är inte om man tror på att Jesus gick på vattnet, utan när man predikar om att Jesus går på vattnet så i det ögonblicket gör han det. Och det är det som är det väsentliga. Och då förstår man ju också varför han tyckte att liksom konstnären i sitt skapande akt är liksom närmare guden än många, många kristna. Och det var ju väldigt kontroversiellt. Han läste också, han var väldigt intresserad för den mystika erfarenheten. Och han läste också mystiker från andra religioner, även om han förstås började i kristendomen. Men han läste mycket av sufierna alltså den islamska greven av mystik. Han läste Veda-böckerna och Gilgamesh-eposet och han kom fram till att liksom alla mystiker i alla världsreligioner har ganska liknande erfarenheter och presenterar ganska liknande livshållning och sätt att se på livet. Att han menar att kristendomen är vår kulturs sätt att uttrycka de eviga sanningarna, men man kan också hitta sanningar och få hemskt mycket ut av att läsa andra religioner. Och det här skulle vara ganska kontroversiellt också idag, är det ju många inom kyrkan som tycker det, även om det börjar komma och man pratar om interreligiös dialog och sådär. Men då var det väldigt otänkbart. Sen kallar han sig själv för katolsk och då trodde ju många att han menar romersk katolsk också, just för att de associerar knäböjande och korstecken och blommor och ljus med katolska kyrkan. Men med katolsk så menar han allmänlig, alltså att världsvid. Att han hatar, han kallar det för pilsneretiketter, det här när man döper liksom pingstkyrka och katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Att han menar att alla är delar av samma grundenhet och att vi bara förlorar på att stycka upp oss och dela upp oss i mindre. Åtminstone måste man hålla kvar synen att allt handlar om samma sak. Och att den verkliga fienden, om vi pratar om en fiende i det här sammanhang, så är en kallt materialistisk världsbild.
Han var ju också, eller som du nämnde, så han var intresserad av litteratur och han kom ju också själv att skriva ett antal böcker som ofta utspelar sig i historisk tid. Varför har han valt den här historiska aspekten?
På ett sätt tänker jag att han hade en väldigt romantisk ådra och därför var intresserad av historien. Men också för att hans syn på världen var just sån att liksom historien är hela tiden närvarande i nuet. Alla tidslagrar, alla åldrar i en människa finns samtidigt. Men det var också, han var inte så noga med detaljerna. Liksom det var inte hans tekopp. Han liksom fabulerade och hittade på. Men ofta kommer han väldigt nära det. Sen visar sig forskningsresultat, sånt som han bara har liksom hitta på och fantisera sig fram till, sen visar sig stämma. Också motsatsen då, att han haft fel. Men det var ju också ett bekvämt sätt att skriva om väldigt aktuella och brännande ämnen, men förlägga det i en historisk tid för att få lite distans liksom, och att inte människor skulle känna sig utpekade eller sådär.
Gustav Widén, den åländska författaren och kulturjournalisten, har sagt att man kan inte tänka sig Åland utan Valdemar Nyman. Och du har kontra med att man kan inte tänka sig Valdemar Nyman utan Åland. Vad betyder landskapet för honom?
Landskapet betyder väldigt mycket eftersom han var en naturälskare. Och Åland har en väldigt vacker natur och mångskiftande natur. Det fanns liksom en scen för varje känsloläge i honom. Allt från prästträskets mörka vatten när han var deprimerad och de här trädrötter och gammal vass till liksom de här prunkande sommarängarna och hagarna. Så att det gav ju den här skönhetsälskaren mat för själen. Men det finns ju också någonting på Åland som i många ösamhällen som kan vara otroligt irriterande, men som också är en styrka. Det är liksom den här lite självgodheten, alltså stoltheten, ibland lite perspektivlösheten, men som har gjort att ålänningarna är väldigt sådär stolta och har hemskt lite av sån här falsk mjukhet, utan man är ganska trygg i vem man är och vad man kan och sådär. Och det uppskattar han, och den här liksom direktheten som alltid finns i små samhällen där man måste klara av att umgås med också sådana som man egentligen är fiende med eller som man har släktfejder med och sådant. Att det här att man kunde prata och föra sig och som sjöförar folk, och det här kände, det appellerar ju med hans österbottniska jag också. Jag menar, det finns väldigt mycket än idag österbottningar som flyttar till Åland och gifter sig dit och stannar kvar. Österbotten har ju också varit en sjöförarbygd liksom, när folk har rest och fått varit beroende av andras gästfrihet, varit tvungen att lära sig språk, helt sådär pragmatiskt för att ta sig fram och sådär. Man har sett andra kulturer och sett världen. Och det tror jag det liksom frigjorde någonting viktigt hos honom. Och sen att, tror jag nog också att om man tänker kyrkligt sett, att Åland har aldrig haft någon starkare väckelserörelse. Att väckelserörelsen har aldrig liksom riktigt fått fäste på Åland. Kanske just för att man är så självtänkande och lite auktoritetsskyende. Att man vill inte. Man tänker bäst själv. Och det passar ju Nyman väldigt bra. Så att han tyckte om den åländska samhället och den åländska kyrkan, och han kom sen också att förändra och påverka den väldigt mycket.
Jag tänkte just fråga, att vilket är hans arv på Åland idag?
Jag skulle nog säga att, även om kanske inte alla håller med mig, men om man jämför med många andra regioner så tycker jag att vi har en närhet mellan kultur och kyrka och en förståelse och ett accepterande av varandra och inte så liksom tydliga skiljelinjer däremellan. Man kan vara kristen och gå i kyrkan på söndagarna fast man har varit och dansat på lördagarna och festat runt och liksom att det är bara en del av livet. Det är aspekter av samma liv som vi delar liksom.
Tack Katarina.
Tack.